Det känns väldigt gott. Så jag tänkte innan jag delar budskapet för idag så kan vi inte be tillsammans. Jag menar, vi har ju alla personer som vi tänker på i vår närhet. Vi har alltså syskon, föräldrar, barn, grannar och arbetskamrater som ännu inte har lärt känna Jesus. Och som vi, jag tror att vi många bär på personer som vi önskar skulle få bli frälsta. Så vi tar en stund här och så ber vi tillsammans. Var två eller tre kommer överens att be om i mitt namn, säger Jesus. Det ska vi få. Låt oss nämna de personerna för dig själv eller i ditt hjärta. Och så ber vi för de här människorna och lyfter dem inför Gud. Och ber om att han med sin ande ska verka på dem. Att de ska få bli frälsta och få finna liv och räddning i Jesus Kristus. Tack Jesus Kristus att vi får komma in för dig, Herre. Vi får be för de människor som vi tänker på. Alla de som vi har i vår närhet, familj eller släkt, arbetskamrater, grannar. Personer som vi tänker på som vi önskar, Herre, skulle få lära känna Jesus på samma sätt som vi har gjort. Och nu ber vi, Herre, för dem. Tack att du i den här stunden när vi står tillsammans och ber till dig om det här konkreta bönämnet. Att du med din ande verkar på dem och drar dem nära ditt hjärta. Låt täckelsen falla, Herre, för deras ögon så att de ser klart och förstår att du, Jesus Kristus, du är Herre i allas våra liv. Och du vill vara Herre i även dessa vänners liv. Vi ber till dig, vi ber frimodigt till dig. Kom med frälsning, Herre, in i dessa människors liv, Herre. Och låt dem finna frid med Gud. I Jesu Kristi namn ber vi. Så tackar dig också, Herre, för att budskapet för idag som jag upplever att du har gett mig. Att det ska bara få förmedlas fritt. Och nå fram på det sätt som du har tänkt den här stunden. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen. Hur kommer det att gå med allt? Med den här världen och jorden, allting. Hur kommer det att gå? Det kommer att gå bra. Det kommer att gå bra i den här betydelsen. Det kommer att sluta bra. Det innebär att vägen dit till slutet kommer inte alltid att vara lätt med alla saker. Men slutresultatet, finalen, så kommer det att gå i segerns tecken. Och det här kommer att vara den största seger som någonsin har skådats eller upplevts. Bibeln som ger framtidshopp, så är mitt budskap idag. För jag menar att Bibeln ger oss framtidshopp. När vi läser Bibeln så får vi reda på om Guds godhet och hans storhet och makt. Och alla löftena som han har gett och som ju gäller våra liv redan här och nu. Men som också i stor grad gäller framtiden. Och vad som kommer att ske då. Och när vi läser det här, då får vi hopp. För Guds ord är levande och det har en förmåga till att göra saker med oss. Bibelns innehåll så ger oss hopp för framtiden. Det var inte så länge sedan som jag rörde vid det här temat på samma spår i församlingen. I höstas så här tidigare så hade vi en serie om tidens slut. Där framtiden, Jesu återkomst med mera var i centrum. Och jag påstod då, och jag gör det fortfarande, att det är en ljus framtid som vi går till mötes. Vi som har lagt våra liv i Guds händer. Jag tror fortfarande att det är sant. Visst kommer det finnas en del orosmoln med på vägen. Men slutdestinationen, det som vi kommer att nå fram till, den är ljus. Är någonting att hoppas på. Precis som Laila var inne här så är just det här behovet att tala om hoppet som kristna. Jag tror att det är ett återkommande behov. Någonting som vi behöver göra om och om igen. För att vi behöver ta en ny riktning. På grund av just informationen som finns i den här världen från annat håll. Information som många gånger är allting annat än hoppfull. Jag tror som sagt att Bibliskt tal om hoppet som gäller framtiden är någonting som behöver höras i den kristna församlingen om och om igen. Så att vi håller rätt kurs, så att vi inte går vilse, styr in på felaktiga vägar. Det kan ju låta naturligt, för vem skulle vilja gå vilse? Vem skulle vilja hamna på en felaktig väg? Kan man ju tänka. Men vi vet ju också att när det kommer till att hålla fast vid hoppet om exempelvis framtiden, så möter vi dagligen allihop argument, synliga saker i vår omgivning som vill få oss att släppa taget om det här hoppet. Och att kanske istället börja som tänka och kalkylera i så här strikt mänskliga banor och söka svar efter det. Hopp är någonting centralt i kristen tro. Vad är motsatsen till hopp? Är det någon som har ett förslag? Vad är motsatsen till hopp? Hopplöshet, hör jag. Ja, det finns några alternativ, hör jag. Några motsatsord. Förtvivlan, hopplöshet, farhåga, fruktan, oro och så vidare. Det finns frestelser av olika slag i den här världen. Det här vet vi allihop. Och vi blir alla frestade ibland. Och Bibeln så låter oss veta också att frestelser så är en del av livet. Jesus blev också frestad, står det. Och ofta så handlar frestelser om att få oss att vika av ifrån vägen. Att som upphöra att gå i den riktning dit man är på väg och lockas in på en annan väg. Och välja en annan inriktning. Och ett minne kom till mig. Jag var inte gammal, kanske 5 år eller något i den här stilen. Hade en sommarstuga i familjen, och för att kunna ta sig till den sommarstugan så var man tvungen att åka båt ungefär en halvtimme. Vi hade en liten motorbåt. Och så hade vi varit där, familjen och några andra, och jobbat, tror jag det var. Och sen så skulle vi åka hem då. Och jag hade tidigare fått hålla i ratten på båten. Alltså pappa stod bakom och höll, så fick jag hålla i så där också. Han stod bakom mig. Och det hade jag fått göra några gånger innan. Men nu bad jag om att, kan inte jag själv få hålla i ratten? Och vi var ute på en så öppen farled, så det var ingen fara. Det var inga stenar eller så här behöva kryssa sig igenom. Så jag fick hålla i ratten då och styra båten framåt. Och det här var inte egentligen någon utmaning, utan som sagt, det var ganska öppet vatten och bara köra raka spåret. Men efter ett tag så jag vet inte, jag tyckte väl att det blev tråkigt eller något i den stilen, och bara köra, det var som ingen utmaning att bara hålla i ratten på det där sättet. Och så ser jag en ö som kommer upp där på höga sida, och sen av någon anledning så tar jag tag i ratten, så vrider jag om båten och styr kursen mot ön där istället. Ingenting dramatiskt händer, utan pappa tar tag i ratten den, och sen så vrider in på rätt kurs igen. Vad vill jag säga och illustrera med en sån här kort berättelse då från verkligheten? Jo, att det är lätt för oss människor att frestas att vika av ifrån vägen och ifrån ett spår som vi innerst inne vet är rätt, men som av någon orsak utmanar våran vilja till att vilja fortsätta på den vägen, på det spåret. Att hålla ut så börjar faktiskt bli en bristvara i vår tid. Att stå stadigt och hålla fast, så det utmålas inte som någonting positivt och eftersträvansvärt i vårt samhälle idag. Det tär på kraften att stå fast, att stå kvar. Och vi kommer att bli frestade till att vilja välja annorlunda. Paulus skriver i första Korinthierbrevet kapitel 15. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder. Och det kanske ni har hört tidigare att bröder, grundtextordet på grekiska, där har ingen maskulin exklusivitet i sig, utan det är ett samlingsord för alla kristna, eller både män och kvinnor. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. För ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld. Att stå fast och orubblig, att ge sig helt i arbetet för Herren, det är en möda, säger Bibeln. Det finns en ansträngning kopplat till det här. Men Guds löfte är att den mödan kommer aldrig att vara förgäves. Men just på grund att det är en möda, som det står, att stå fast inför Herren och hans väg, så kan vi bli frestade till att välja en annan väg. Vi kan frestas till att vika av ifrån den smala stigen till den breda. Av den enkla anledningen att det ofta är enklare världsligt sätt att gå på en bredare väg. För att det finns mer utrymme världsligt mätt på den bredare vägen än vad det gör på den smala. Det är smalare om svängrum och mer krävande att gå den smala vägen. Och därför tror jag vi blir frestade. Och vi kan frestas av olika saker självfallet. Vi kan frestas till att sluta räkna med Guds övernaturliga hjälp och ledning. Vi kan frestas till att sluta tro eller hoppas på att Gud faktiskt har den här världen i sin hand. Att han har full koll. Inte bara på vad som sker idag, utan även på vad som kommer att ske i framtiden. Och vi kan frestas till att låta oro och fruktan ta över oss och hur vi tänker om exempelvis framtiden. Och det här sistnämnda, det är inte svårt att tänka sig. Det kan gå väldigt lätt att börja oroa sig kring vad som ska ske i framtiden. Vi får mycket draghjälp åt det här hållet. Det känner ni alla till. Det är bara, alltså om vi ser på vilken slags information om tillståndet i världen som ju dagligen, varenda dag, pumpas ut genom tv och dagstidningar och inte minst internet och sociala medier, som är ju en stor del av många människors liv idag, så måste man se, vad är det för budskap som exempelvis nyhetsrapporteringen sänder ut? Visst finns det hoppfulla budskap med, alltså mänskligt engagemang i sin bästa form, som just man jobbar för en bättre värld, och absolut, det finns med, det gör vi. Vi har ju den här tjejen Greta här från Sverige till exempel, som varit i Europa. Men oftast består ju rapporteringen av mörker som finns i den här världen. Alltså mänskligt lidande, krig, orättvisor, naturkatastrofer och så vidare. Det är det som dagligen slår emot oss. Och det är väldigt svårt att värja sig, för vi möter det överallt, mer eller mindre. Och det är ju inte alls konstigt att tänka att om det är sån här information om den här världen som primärt möter oss, och om vi dessutom då är i brist av påfyllande av källor som påminner oss om att det finns en annan verklighet än det som vi får information om via världens kanaler, då är det ju inte alls konstigt att vi kan börja tappa hoppet och styras in på en felaktig kurs i förhållande till vad Gud har tänkt för oss som hans barn. De flesta pappor så önskar väl att deras barn ska känna sig trygga och vara beskyddade. Och mer än om någon annan så är det här sant om Gud, våran pappa Gud. Och han vill att vi ska slippa oroa oss för vårt liv. Jesus, han gav riktning för folket på hans tid och han ger fortfarande riktning till oss idag. I hans kanske mest kända predikan, bergspredikan, så säger han bara så här om att inte göra sig bekymmer. Gör er inga bekymmer. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himmelens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelska fader föder dem, är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och de spinner inte, men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. För var dag har nog av sin egen plåga. Matteus 6, 25-34. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta och dricka och ha på oss. Allt sånt här jagar hedningarna efter. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt det här. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det här andra också. Det här sammanhanget i Bibeln, orden ifrån Jesus, så är ett exempel av många som tydligt uppmanar att den som sätter sin tillit till Gud, för den finns det ingen som helst anledning, ingen anledning till att oroa sig och bekymra sig för framtiden. Han håller hela världen i sin hand. Inte bara namnet på en känd sång, en text, rad i en känd gospelsång. Det är sanning. Gud håller hela världen i sin hand. Och vad gör det här med oss om vi tror, om vi vågar tro, om vi vågar hoppas att det här är sant? Med all rätt så borde en sån här sanning göra oss hoppfulla. Inför livet här och nu, men också inför framtiden. Gud är med oss. Därför kan vi vara trygga. Därför behöver vi inte vara ängsliga och oroa oss. För han håller hela världen i sin hand. Jag vill säga, det kommer att gå bra. I Jeremia bok så finns många löften om hur Gud räddar och befriar sitt folk. Som en påminnelse om att vi kan räkna med honom. Vi kan hoppas på honom. Att han lovar att det han lovar och det han säger att det han ska göra, det kommer han också att göra. Och kontexten i det här sammanhanget så är att Israels folk har blivit räddade från fångenskap och slaveri i Babylon. Men den här texten så är också en bild för den befrielse som kommer att komma oss som Guds folk till del idag. Det finns hopp för vår framtid. Och jag läser ifrån Jeremia 31. Till så säger Herren, jubla av fröjd Jakob, ropa ut era glädje över det främsta bland folken. Låt lovsången ljuda, Herren har räddat sitt folk, dem som är kvar av Israel. Jag för dem från landet till norr och samlar in dem från världens bortesta hörn. Bland dem finns blinda och halta, havande kvinnor och födande. I stora skaror ska de återvända dit. Gråtande kommer de, men jag tröstar dem och jag leder dem. På en jämn väg där de inte snavar för jag dem till strömmande vatten, till jag är en fader för Israel. Efraim är min förstfödde son. Hör Herrens ord, ni främmande folk, förkunna det i de fjärran kustländerna. Han som skingrade Israel ska samla dem, han ska vakta dem som herden sin jord. Ty Herren friköper Jakob och räddar dem från övermakten. De ska komma till Sions höjd och jubla, och de ska stråla av lycka över allt vad Herren ger. Över säd och vin och olja, över får och oxar. De ska bli som en grönskande trädgård, och aldrig mer ska de lida nöd. Då ska flickorna dansa i glädje, ynglingar och gamla fröjdas. Deras sorg ska jag vända i jubel, och jag ska ge dem tröst och glädje efter smärtan. Jag ska ge prästerna deras lysmäte av det feta och mätta mitt folk med det goda som jag ger, säger Herren. Så säger Herren, rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt. Rakel gråter över sina barn, och hon låter inte trösta sig, till hennes barn finns inte mer. Så säger Herren, hör upp med din klagan och gråt inte mer. För du ska få lön för din möda, säger Herren. De ska återvända från fiende land. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Dina barn ska vända hem till sitt land. Löftena i den här texten gick ursprungligen, som sagt, ut till ett folk som var slavar i ett främmande land. Men de gäller oss. Löftena i den här texten gäller oss lika mycket idag. Vi har en framtid att hoppas på. För vi har en Gud som är värd att hoppas på. En Gud som kommer att göra allt han har sagt och allt som han har lovat. Och han kommer inte att misslyckas på en enda punkt. Vi kan också hoppas på framtiden tack vare det Bibeln säger kommer att hända vid tidens slut som vi känner det. Laila läste om det tidigare i gudstjänsten. Löftet om att Jesus kommer komma tillbaks och ställa allt till rätta. Och jag avslutar med att läsa det sammanhanget en gång till. Ifrån Johannes 14 och framåt. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats åt er? Om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaks och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Och Thomas sa då, Herre, vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vi ber. Tack Herre för att vi får ha tillgång till ditt ord, att vi får läsa och ta del av dina löften. Där du utmålar dig själv Herre, vem du är och framförallt hur du är. Tack Jesus att vi har en framtid i dig som du har vunnit åt oss. Ingenting kan rycka oss ur din hand, varken nöd eller förföljelse, ångest eller svärd. Utan vi har vår plats, vi har vårt hem hos dig. Du har kallat oss till dig, du har friköpt oss som en del av ditt folk Herre. Och du har renat oss i ditt blod. Du är vår fader och du kommer ta hand om oss den här dagen och resten av våra liv. Tack Herre för att framtiden ligger i dina trygga händer. Och vi ber Herre, låt din ande bara få uppliva den här sanningen hos oss. Så att vi kan möta den här dagen och morgondagen fyllda av hopp inför vad som komma skall. För du har koll. Tack Jesus. Amen.